Sådär, vi är live.
Igen, underbart.
Varmt välkomna, ni som kollar nu, ni som lyssnar via podcasten eller som tittar på det här i efterhand. Jag som pratar heter Alexandra Gibe och är mental tränare och grundare till TMB Institute. Och vi har också
Malin Hedlund och jag är också neurobaserad mental tränare och high performance coach.
Vi kör ju här varannan måndag på LinkedIn. Men lyssnar du i podden så finns det massvis av intressanta grejer. Eftersom att vi har ju lagt ut de här livesen en efter en i poddformat. Just för att man inte ska känna att man måste sitta vid datorn. Men är det så att du tittar på oss här live och deltar så får du jättegärna skriva i chatten. Och har du frågor eller funderingar om det som vi pratar om så är det ju jättekul om ni vill skriva det helt enkelt. Idag ska ju vi snacka om ditt favoritämne, Malin.
Jajamän.
Nämligen ritualer för prestation. Alltså ja, det finns inget annat sätt att börja det här på, tycker jag, än att fråga dig, varför är detta ditt favoritämne?
Ja, men jag älskar ritualer. För att jag tycker att ritualer är, it sets you up for success. Alltså det är någon form av framgång. När du har tydliga rutiner, vanor, ritualer då, som är fasta, så gör det någonting med hela ditt system. Mitt system i det här fallet då när jag gör det. Och utesluter allting annat som inte behöver vara där och då det jag ska prestera. Om det är så att jag ska leverera en föreläsning eller att jag ska prata så här eller att jag ska göra någonting helt annat. Det spelar egentligen ingen roll vilket sammanhang eller vilket kontext det är, utan det är mer förberedelsen inför det jag ska göra och för dem jag ska möta. För det är ju nästan alltid så i mitt jobb då, att jag ska möta andra personer. Och då vill ju jag kunna vara avslappnad på rätt sätt och spänd på rätt sätt så att jag får ut det mesta av mig själv för min publik, om vi kallar dem för publik då, de jag pratar med. Så att ritualer är liksom, du måste ha ritualer för att göra ett bra jobb. Så långt skulle jag vilja gå faktiskt.
Jag tänker så här, ritualer är ju någonting som egentligen handlar om ditt inre tillstånd. Alltså det är ju en inre förberedelse. Även om ritualerna kan ta sig externa uttryck. Och jag tänker, det här med externa uttryck, det är nog ingen som har missat när de sitter och tittar på friidrott till exempel på TV. Men också såklart inom andra branscher, att människor har olika sätt att förbereda sig på olika typer av ritualer. Jag brukar ju alltid ta det här exemplet när jag undervisar i TMB om friidrottsstjärna Carolina Klüft. Och nu är det ganska många år sedan såklart hon var aktiv, och det säger någonting om min ålder kanske, men hon är väldigt, väldigt bra exempel just för att hon hade ju så väldigt tydliga ritualer för sig. När hon skulle hoppa höjdhopp eller längdhopp eller någonting, då slog hon sig i ansiktet, hon slog sig på knäna, hon studsade upp och ner, hon sa någonting, och detta var något hon utförde inför i princip varje tävlingsomgång, varje gång hon skulle göra någonting. Och det är ju ett sätt just att försätta sig dels i rätt mental tillstånd, men också tror jag att reglera de här inre mekanismerna som går igång. Jag menar, du har ju ett ofantligt påslag av energi i kroppen när du ska till exempel hoppa höjdhopp eller för att lämna då kanske idrottsområdet. Jag tänker på i vårat fall, Malin, vi har ju många kollegor där ute, både som vi känner och som vi inte känner, men vi vet vilka de är för de är kända. Föreläsare som bakom scenen har många typer av ritualer för sig. Mm. Det kan vara allting ifrån att citera olika grejer till att som sagt göra fysiska saker. Hoppa, skutta, skrika har jag hört vissa göra. Just för att komma då in i rätt energi när man ska ut då och leverera. Mm. Så jag tänker så här, att det är ju inte bara såklart de som ska leverera på topp eller hög prestation, utan vi har nog det här lite till mans faktiskt. Alltså våra förberedelser inför någonting som vi ska göra. Mm. För du, Malin, du berättade något så intressant för mig. Just om hur viktigt ritualer har varit för dig ända sedan du var ung. Och framförallt för att tygla din nervositet. Kan inte du börja berätta lite om det så kan jag fylla i sen?
Ja, men absolut. Nej, men jag har ju varit gymnast i hela min uppväxt. Och rytmisk sportgymnastik hette det då. Jag vet inte om det heter det idag. Akrobatik eller rytmisk sportgymnastik i alla fall. Och det är ju en precisionssport kan man säga. Det vill säga att det är väldigt finstämt och allting måste sitta perfekt, precis som konståkning, för du blir bedömd och du kan få max 10,0. Och då gäller det att man sätter varenda grej, inte tappar redskapen i boll, band, kägler och så vidare. Och jag var sjukt nervös, alltså inför varje tävling, för att du är själv på golvet, du har alla domare sitter och bedömer och tittar, och så publiken och du är själv på en matta. Jag var jättenervös och jag hade svårt att hitta ett sätt i början att tygla min nervositet, vilket gjorde att jag kunde inte prestera något bra. Jag gjorde inget bra ifrån mig. Så att jag, kan man säga, tvingades ju in i att hitta ritualer för mig själv innan tävlingsdagen. Så allt ifrån, ja, men du vet, hur man åt, hur man packar väskan, mina dräkter, vilken ordning jag hade. Vi klistrar ju också dräkterna så de inte skulle åka i upp och bara sitta på fel ställe, sminka oss. Och sen hade jag ganska mycket så här, vad ska jag säga, precis som Carolina Klyft, men mycket mer, de var mindre rörelser, men sådana rörelser hade jag precis innan jag skulle ut på golvet. Och såklart uppvärmningen, hur uppvärmningen gick till. Och blev jag inte tillräckligt varm, då gick jag faktiskt och tog en varm dusch. För så nervös var jag. Så att jag behövde ibland gå in och duscha för att bli varm. Jag kunde inte värma upp kroppen tillräckligt. Så det var en del. Sen när jag blev lite skickligare, då behövde jag inte den där varma duschen. Men det var ju också att träna min mentala, vad ska jag säga, mitt mentala instruktion till mig själv. Alltså nu gäller det. Vad behöver du för att prestera på topp? Så det blev väldigt mycket bättre. Och kanske det är därför som jag älskar ritualer så mycket. För jag vet vad det gör för prestationen. För framgången. Att vara avslappnad i rätt muskler och spänd i rätt muskler här. Och det tycker jag, det handlar inte bara om när vi ska prestera idrottsligt. Eller hur, Alexandra? Det är även viktigt, eller lika viktigt, när vi är vanliga, om vi säger, på jobbet. Att vi är spända på rätt sätt och avslappnade på rätt sätt.
Ja, men verkligen. Absolut. Och det handlar ju mångt och mycket om att vi ska ha rätt spänning i de musklerna som ska arbeta. Och vi ska ha inte lika mycket spänning i de musklerna då som inte ska arbeta. Och det har ju att göra med energifördelning. Att vi så att säga kan fördela energin dit det ska. Men också då konservera energi genom att inte gå runt med onödiga spänningar. Det här ser man också jättetydligt inom idrottsvärlden. Bland annat på, jag skulle säga, kortdistanslöpare. Jag tror det heter så i alla fall. De som sprintar verkligen. Ofta så är ansiktet väldigt, väldigt avslappnat. Du kan se hur käken nästan flyger så här. Men resten av kroppen jobbar stenhårt. Det är ju just det att bibehålla spänning i rätt muskler och låta resten av kroppen då vara avslappnad. Pratar vi ur ett vardagsprestationsperspektiv så skulle jag ju säga att det blir jätteviktigt utifrån att vi spenderar så mycket tid på arbetet. Och många har ett väldigt stillasittande arbete också, vilket gör att det ställer höga krav på att vi har ergonomiskt utformad arbetsyta. Både som vi sitter och sitter framför. För får vi onödiga spänningar i kroppen så leder det till slut till att vi kan få kronisk värk. Alltså kronisk värk låter kanske dramatiskt, men du får problem helt enkelt. Du känner av att du har spända axlar, vilket under lång tid sedan leder till att du får ont hela tiden. Det är svårt för musklerna att slappna av. Och ingenting drar ju så mycket energi, både mental och fysisk energi, som att gå runt och känna att man har ont någonstans i kroppen. Så en del av den här grundläggande mentala träningen som är jätteviktig handlar ju just om att lära känna kroppen. Att kunna spänna rätt muskel och så att säga göra en avspänning i muskulaturen också. Och det syftar ju till det här att vi ska vara så balanserade som möjligt för att fungera så bra som möjligt.
Ja, men precis. Och som du är inne på här, att liksom rätt energi och balansera energin. Och vi har ju pratat med om också, tappar jag ordet varför jag skulle säga, energy budget, vad kallar vi det för?
Precis, energibudgetering.
Ja, precis. Så i vardagen då, i våra arbeten, så handlar det ju väldigt mycket om det. Att inte köra slut på sig måndag, tisdag eller inte vet jag. Men utan att kunna fördela det här. Och vad är det, var lägger jag tid? Var, hur spänner jag? Och där kommer ju återhämtning in. Det är inte det vi ska prata om idag. Men det är ju en del av en ritual, skulle jag säga. Att det också finns med. För att jag ska kunna vara mitt bästa jag alla dagar i veckan. Och det kanske låter ambitiöst. Men jag tycker inte det. För att det är klart att vi ska vara vårt bästa jag alla dagar i veckan. Och skapa förutsättningar för att må så bra som möjligt. Och då är rutiner, ritualer, vanor. Det hjälper jättemycket för att åstadkomma det då.
Nej, men verkligen. Och jag tänker på det du sa där med just att avslappning också är en del, kan vara en del av en ritual. Alltså jag har någon gång skrivit, tror jag, i sociala medier att jag är den ambitiösaste latmasken som finns i Sverige. För att jag har inga problem att prestera när jag måste prestera. Men jag har verkligen inte heller några som helst problem med att bara ta det lugnt och ligga på sofflocket om det är det jag känner att jag behöver. Jag tänkte på det här hur liksom jag förbereder mig inför, säg då, nu har jag TMB-vecka denna veckan, vilket innebär att då har jag undervisning torsdag, fredag med studenterna. Och det är ju heldagar. Så för mig börjar ju liksom uppladdningen för detta egentligen redan onsdagen. Där jag ser till att allting är i ordning och att jag kommer i säng någorlunda i tid som jag brukar på kvällen. För att då kunna vara utvilad på morgonen. Och sen har ju jag egentligen ett schema som jag inte har tänkt så mycket på. Men det följer ett schema, det här med duschen, sminket. Det låter som att jag ska vara med i TV4-soffan, men det är ju nästan så. Men att man liksom går igenom den duschen och sminket. Och sen är det 7:50, då är det min kopp med te. Och sen läser jag nyheterna, SVT, fram till 7:50. Och därefter så är det liksom landning och djupandning och kanske lägga upp någonting då på stories utifrån att nu sätter vi igång den här TMB-dagen. Och sen kickar vi igång 8:30 och då är jag liksom på ett, vad ska jag säga, ett sånt här calm, clear, alert mode helt enkelt. Jag känner mig alert, men jag är också väldigt lugn inombords, jag är väldigt samlad och kan liksom gå in med hela mig och hela min kognitiva förmåga i det som jag ska göra.
Mm. Viktigt, när vi pratar prestation, att man ska prestera någonting, så är det ju lätt att tänka utifrån idrotten då, hur de pumpar upp sig och liksom, det är mycket energi, det är mycket studs och det är mycket av allting som vi har gett exempel på här. Men också att kunna samla ihop sig, att jag gör ju likadant, jag går undan och jag kan till och med, om jag inte kan gå undan, så står jag och andas framför gruppen. Och det skapar någon slags mystik också. Ha, vad gör hon nu? Ska hon börja? Och då får jag ju med mig gruppen det här att man vill att de ska vara närvarande och lyssna på mig i rummet, så att säga. Inte bara fysiskt närvarande utan mentalt närvarande. Så det är också ett sätt att fånga de man ska prata till. Att faktiskt samla sig några sekunder där innan. Det handlar inte om minuter utan sekunder. Det gör jättemycket. Så man måste inte pumpa upp sig liksom högljutt. Utan ibland är det ännu bättre att ta den här lugna inåt pumpningen. Om vi ska kalla det så. Det är viktigt.
Mm. Jag håller helt med. Jag är ju inte heller en som pumpar upp mig jättemycket när jag ska göra föredrag eller liknande. Utan jag går hellre undan och vill vara liksom i min bubbla så lugnt som möjligt. Mm. Då kan jag samla mig själv och sen kan jag gå ut och leverera det som jag ska göra. Men det är ju, vi fungerar ju väldigt olika.
Mm.
Vi har fått en kommentar. Kan inte du läsa den, Malin?
Precis, från Emma. Hon säger så här: jag håller verkligen med. Rutinerna är så viktiga och de gör det svåra mycket enklare genom att det blir en vana. Precis så är det. Det svåra blir enkelt för att vi vet vad som förväntas. Vi behöver inte tänka på den saken också. igen, det är energibesparande. För att det där andra, det är avklarat. Vi vet, kroppen vet. Signalsubstanserna fungerar utan att jag behöver göra någonting. Lägga extra energi på det.
Det är därför vi gillar vanor. Vi tycker om att jobba med vanor som mentala tränare. För det är där nyckeln sitter till att få någonting både hållbart. Men också precis det som Emma skriver här. Det svåra blir så mycket enklare. Det gör ju det till slut när man har liksom en rutin att gå efter. Ja, men jättebra input där. Tack snälla, Emma. Och vad tänker vi då om vi liksom närmar oss det här med ritualer mer åt arbete och affärssammanhang? Där vet jag att du hade någonting väldigt intressant input här, Malin.
Ja, alltså jag kan tycka att det är nonchalant att komma till möten eller sammanhang och bara glida in och wing it, som man säger. Att jag är inte förberedd och jag har inte tänkt till, utan ja, jag går på erfarenhet. Och det är jättebra. Då kan vi säga, ja, men det kanske är vanan då. Men mer så där att man kommer in och inte har förberett sig för dem man ska prata till. Och man hoppas att man får ut det bästa av sig själv. Det är det jag menar. Det är inte alltid att ditt mentala tillstånd är där. För du har inte satt upp dig för framgång. Du har inte skapat den förutsättningen just idag. Men när vi har de här vanorna och ritualerna, att veta att precis innan mötet, då samlar jag ihop mig lite grann. Jag kanske skriver 3 stödord. Det här är viktiga saker jag vill få med mig på det här mötet som jag vill lyfta. Ja, men bara den korta grejen gör att du levererar någonting helt annat, skulle jag säga. Och det tycker jag är schysstare mot dem vi ska möta än att komma in och hoppas att, ja, men jag hoppas att jag får ur något bra ur mig själv idag. Och ibland går det bra och ibland inte. Men det är det jag menar. Vi behöver inte förlita oss på den här turen. Utan vi kan förbereda oss för att ha tur. Precis som Ingmar Stenmark sa när han blev intervjuad. Nu hade du tur, Ingmar. Ja, sa han. Och ju mer jag förbereder mig, desto mer tur har jag. Jag älskar det citatet.
Ja, det gör jag också, och det är så spännande hur man kan säga så, att ja, nu hade du tur och alla de timmarna som ligger bakom där. Nej, men jag tänker så här, att det är ju såklart väldigt många som lyssnar på detta som tänker att ja, men det är klart att jag förbereder mig när jag ska göra någonting. Men man kan också optimera sin förberedelse, tänker jag, och göra så att det blir ännu bättre. Att man kan liksom bli ännu tryggare i sin leverans, och att man kan vara säker på, supersäker skulle jag nästan säga, på att man får fram det som man vill få fram i sin kommunikation. Och vi har ju precis avslutat den delen i vårat Neuro Energy Leadership Program med den gruppen som vi leder just nu, där vi just har pratat om hur vi bryter igenom med våran kommunikation, hur vi levererar. Och även där har vi ju pratat mycket just om att förberedelser är en nyckel i detta. Och förberedelser, om du så vill tänka dig att det är ritualer, eller om du känner att du vill använda ett annat ord, du som lyssnar, det spelar ingen roll, för att alla har ju på något sätt en förberedelse. Och någonting som vi gärna vill skicka med dig som lyssnar både här och i efterhand är att fundera över vilken typ av förberedelser har du i vilka kontexter. För att jag misstänker att förberedelserna ser annorlunda ut beroende på vad det är för situation man befinner sig i. Och också definiera vad är det som fungerar riktigt bra i de här ritualerna. Och vad skulle kunna göra att det går ännu bättre. Alltså skulle man kunna lägga till eller ta bort någonting i de här nuvarande ritualerna man har. För att så att säga optimera sin prestation. Och jag tänker att här finns det oftast ganska mycket att göra. Och inte minst för jag själv känner det, att jag alltid kan tweaka nästan på någonting för att det ska bli lite bättre. Vad tänker du där?
Ja, men absolut. Jag tänker exakt samma. Och allt ifrån att jag har sovit ordentligt till att jag äter ordentligt, att jag inte slarvar med det beroende på vad det är jag ska göra för någonting, till beroende på, som du sa här, jätteviktigt, vad är det jag ska göra för någonting? Jag tror jag har nämnt det förut, men jag kan säga det igen. Till exempel om jag behöver vara kreativ, skapa någonting, skapa ett innehåll på något sätt, en ledarskapsträning, våran träning, vad det nu kan vara, vårat program. då styrketränar jag innan. Alltså samma dag innan jag ska göra det här. För jag har upptäckt, om jag är ute och springer, det är också en form av träning eller yoga. Det ger inte alls samma effekt för mig att liksom sätta igång mitt kreativa flöde i hjärnan. Men däremot om jag styrketränar, då händer det någonting. Det är supertydligt för mig. Så att det som du var inne på, det är viktigt. Alltså vilken typ av förberedelse. Och jag säger inte att ni behöver träna, det är absolut inte det jag säger. Utan hitta din grej. Börja liksom vara medveten. Gör den här självreflektionen. Okej, idag gick det bra. Vad gjorde jag precis innan? Idag gick det inte så bra. Vad hade jag gjort innan då? Och så börja tracka dig själv och se. Jaha, men här har jag ett framgångsrecept. Det här ska jag göra när jag vill leverera den här saken.
Precis, det handlar ju om att skapa medvetenhet. Mm. Och när man har skapat medvetenhet, det är ju först då man kan ta nästa steg till att verkligen optimera någonting. Och jag tänker visst att vi säger att folk ska träna, för det är jättebra. Det är ofantligt bra för hjärnan och det är ofantligt bra för hela kroppen, inklusive hjärnan givetvis. Så jag känner igen det där. Jag brukar faktiskt köra just yoga och andnings, alltså mer andningsövningar innan jag ska in och göra någonting. För att det får mig i, vad jag känner då, balans. Sitter jag däremot en hel dag med mer kreativt arbete, jag skapar ju väldigt mycket content för mina kanaler, men också när man tweakar på innehåll i utbildningen, då det är de dagarna då jag går på mina hitpass, spinning eller liknande, då jag behöver liksom engagera hela kroppen och verkligen få upp pulsen ordentligt. Jag vet inte riktigt vad det är som gör det, men det är det som jag har märkt hos mig själv funkar jättebra för att hålla mig liksom på banan.
Men jag tror att det har någonting med att det utlöser endorfiner som får, liksom, det är som en kick då på ett annat sätt, som sätter igång oss på ett annat sätt. Precis som du sa, yogan och andningen, det lugnar ju ner oss och det gör oss super liksom, fokuserade, men på ett annat sätt. Så det är same, same but different skulle jag säga.
Mm. Det är ett väldigt bra uttryck, det är same same but different. Mm. Mm. Ja, jag tänker jag vill bara innan vi ska avrunda här, eller vi kanske gör så här, vi avrundar med någonting som jag skulle vilja framföra när det kommer till ritualer, och det är just det här att ritualer görs ju bäst genom att man hittar så att säga sitt eget tillvägagångssätt där man främst behöver bara det man har här inne. Att man har det inom sig. Det kanske inte är så konstruktivt att hänga upp sina ritualer på att man måste ha en specifik sak med sig hela tiden. Jag måste ha en yogamatta tillgänglig. Eller jag måste ha just den tröjan på mig. Eller något liknande, så att man har hängt upp sina ritualer på någonting som måste med i väskan eller liknande. För vad händer den dagen då, Gud förbjuder, det här inte finns på plats? Eller du befinner dig i en situation där du skulle behöva ha de här ritualerna tillgängliga, men du har råkat binda upp dem på någonting som är kvar hemma på ditt rum. Det funkar inte så bra, så därför skulle jag vilja avråda ifrån för mycket props, eller vad jag ska säga, för mycket verktyg runt omkring, för mycket turstenar etc. Det kan vara jättetrevligt att ha det också, men för att göra det här så bra som möjligt och så enkelt som möjligt, så se vad du kan göra själv med det du har med dig hela tiden. Din kropp, din andning, dina tankar etc. Ditt fokus. Det är det du kan påverka, för det är det som är med dig överallt. Och det ska kunna vara någonting som du plockar fram oavsett om du har din yogamatta eller inte. Det tycker jag är viktigt att få med här i detta.
Jätteviktigt. Då kommer jag att tänka på en grej som är i ett affärssammanhang. Min före detta kollega berättade att hennes man skulle hålla en presentation för en stor publik. Och kommer dit och det tekniska fungerar inte. Och då jobbar hon och jag med kommunikationsträning, båda två. Så hon på allvar börjar liksom skratta åt honom. Så säger hon till honom, för då säger han, jag kan ju inte genomföra min presentation. Och då säger hon, skojar du med mig nu? Kan du inte genomföra presentationen därför att du inte kan visa PowerPoints? Nej, precis, säger han. Och det är det som jag tycker att du sa här. För att vi ska kunna vårt material så bra förberedda. Så att om inte PowerPoint funkar, om inte det tekniska, om någonting skiter sig på ren svenska, då kan du lösa det ändå. Så proffsiga. borde vi förvänta oss att vi kan vara i de flesta sammanhang.
Eller hur? Faktiskt.
Det är inte busenkelt om man har väldigt mycket att säga eller om hela presentationen bygger på statistik och staplar. Det är kanske lite annorlunda. Men någonting kan vi säga ändå. Det är jag helt övertygad om. Som har ett värde.
Absolut. Mm. Det är ju därför många säger att PowerPoint blir en krycka. Och också att man ska försöka jobba runt det. Jag vet inte, jag ska säga, jag tycker det är ett väldigt bra verktyg att ha utifrån utbildning, men att bli så, vad ska jag säga, att verkligen känna att man måste ha det för att kunna genomföra det, det blir ju en krycka också. Så väldigt bra input där, Malin, tänker jag.
Så vi har förberedelsen inom oss, det är det väl den, ja, den som vi alltid har med oss då, så att vi kan känna oss trygga med det, med oss själva.
Precis. Jag tror att det här var de 30 minuterna som gick allra fortast.
Ja, det gick jättefort.
Men det är kul, det är härligt. Då betyder det att dels har vi mycket att säga, men också att vi är passionerade kring ämnet.
Ja, definitivt.
Men vi är ju tillbaka här om 2 veckor igen med ett nytt spännande ämne. Och vi vill också undersöka det. Vi tar jättegärna emot tips på du som lyssnar, vad du skulle vilja höra oss prata mer om, eller om du har någon fråga eller liknande, så är det ju bara att kontakta mig eller Malin. Vad är bästa sättet att kontakta dig, Malin?
Ja, nu är vi på LinkedIn, så det går väl jättebra på LinkedIn. Annars så finns jag på Instagram, och överallt på mina kanaler så heter jag MH Leadership.
Perfekt, ja, men jättebra. Och det går också bra att skicka meddelanden till mig här eller på Instagram, som är min primära kanal. Tills nästa gång vi hörs och ses, ta hand om er och fundera över hur ser dina ritualer ut och hur skulle du eventuellt kunna förbättra de här för att det skulle kunna bli ännu starkare prestationer i framtiden.
Yes.
Tack för idag. Hej!
Hej!